10 november 1997, Irak.
Så går vi utrikes. Irak godtar inte längre amerikanska spaningsflygningar som en del av FNs övervakning. Det blev den irakiska reaktionen på att flygningarna återupptogs tidigt i morse. Tomläget hårdnar, men just nu pågår försök i FN-högkvarteret i New York att nå en diplomatisk lösning på konflikten.
I Bagdad fortsätter de av regimen organiserade demonstrationerna mot USA. Och i eftermiddags kom den irakiska reaktionen på att FNs spaningsflygningar återupptogs i morse. I ett brev till FN heter det att Irak inte erkänner överflygningar med amerikanska plan som en del av FNs inspektion av landets vapenarsenal. Spaningsplanet flög in över Irak tidigt i morse men låg utom räckhåll för de irakiska luftvärnsbatterierna. USAs FN-ambassadör förnekar att överflygningen enbart var en styrkedemonstration. Han säger att spaningen lyckades så som det är tänkt.
It successfully has done its job and I think Saddam Hussein would have made a big mistake if he tried to mess with that plane.
Både USA och FN säger nej till Iraks begäran om att amerikanska inspektörer ska lämna landet.
Well, it is not for Iraq to decide the composition of the UN inspection teams, nor is it for Iraq to decide whether it recognizes what forces make up the inspection effort.
Samtidigt ligger det amerikanska hangarfartyget Nimitz utanför Bahrain med besättningen i högsta beredskap i fall. Men än så länge handlar det mest om att visa styrka och närvaro. För än så länge så är det någon form av diplomatisk väg framåt som man inom FN fortfarande tror på. Iraks vice premiärminister Tariq Aziz kom alltså till FN idag. Men vid hans första möte med Annan gav han inga löften.
I would hope that now that Mr. Tariq Aziz is here, he's just arrived. He did not give me the answer I had hoped for in Baghdad. He hasn't given it to me yet, but I hope all is not lost. And that there could be some room for maneuver and that down the line in the next day or so we will have the right decisions taken.
November 1997 efterdyningar av flygolycka i Holland 1992.
För 5 år sedan störtade ett israeliskt jumbojet rakt ner i ett bostadsområde i Amsterdam. Hur många som dog av kraschen är fortfarande oklart, men de senaste åren har cancerfallen ökat i området och fler missbildade barn har fötts. Nu ställer allt fler frågan vad planet egentligen var lastat med.
My life changed immediately on that evening at 18:36. It was a hell of a noise and I understood immediately that he wouldn't reach Schiphol. Then he crashed on our apartment.
Det var den 4 oktober 1992 klockan 18:36 som ett transportplan av typ Boeing 747 från det israeliska flygbolaget El Al störtade rakt in i bostadsområdet Bijlmermeer i sydöstra Amsterdam. I katastrofen utplånades omedelbart 50 bostadslägenheter och ytterligare 150 eldhärjade svårt när den 200 ton tunga flygplanskolossen genomborrade ett niovåningshus. Fortfarande är det officiella dödstalet från olyckan 42 personer. Men de flesta tror att det verkliga dödstalet var mellan 100 och 200 personer. Dessa okända döda bestod av de illegala invandrare som bodde i området. Trots att den här katastrofen snabbt glömdes bort av omvärlden har den senare visat sig vara ett allt större mysterium. För bara några månader efter katastrofen började människor i området och brandmän och polismän som tjänstgjort på katastrofplatsen att klaga över olika slags sjukdomssymptom.
They all have immune problems, so they are sick very easily from all kinds of infections. And they have skin problems, they have breathing problems with the lungs, asthma-like effects. and also have troubles with concentration, and yeah, all kinds of effects, just like the Gulf War victims.
This airplane was a nuclear factory. I'm sure there was phosphor, uranium inside. I'm positive about it.
Quite a lot of people are talking about health problems. It could be connected with probably the uranium, what was on board for the balance of the plane.
Det fanns alltså mellan 400 och 1500 kilo utarmat uran 238 ombord på planet som barlast. Boeing har dock bara erkänt att det fanns 400 kilo ombord. Bara 160 kilo hittades efteråt svårt bränt. Men var finns då resten?
We must assume that it's burned, and then it's a danger for the health of people living there and working on the site of the crash.
Men det tog ett helt år innan Boeing erkände att det fanns uran ombord. Och när det gäller planets last så är mörkläggningen total. Av de 42 ton som lastades på i New York saknas fortfarande uppgifter om 35 ton. Ingen vet vad de 35 tonnen bestod av. Var det mer uran eller plutonium eller vapen eller delar till kärnvapen?
We all know, in fact, that Israel has nuclear weapons. We all know that best friend of Israel is the United States, and the second best friend is Holland. So if you need parts for nuclear weapons as a country like Israel, you get them from the United States. And all goods carried from the United States to Israel by air come through Holland almost, 99% of all goods. So.
November 1997. Frankrike reagerar på våldet i Algeriet.
Klockan snart är 22 minuter över 6 ska vi till Frankrike där det igår hölls flera demonstrationer mot det pågående våldet i Algeriet. Det var den största protesten sedan konflikten i Algeriet trappades upp för 5 år sedan och ett försök att skapa ett större engagemang för det som nu sker i den före detta franska kolonin.
En dag för Algeriet var samlingsnamnet för de många olika aktiviteter som ägde rum i Frankrike igår kväll. När ropen om att stoppa massakern i Algeriet ekade i ett demonstrationståg i Paris så visste alla vad som då hade skett under en vanlig dag i Algeriet. 23 människor dödade, flera av dem spädbarn. Här i Frankrike lever hundratusentals personer med rötter i Algeriet. Och de här kvinnorna gick tillsammans med fransmän som aldrig satt sin fot i landet. De vandrade till en park i norra Paris där några av Frankrikes mest kända artister som skådespelarna Gérard Depardieu och Catherine Deneuve framträdde. En dag för Algeriet var ett försök att väcka en slumrande fransk opinion, precis som man tidigare gjort mot exempelvis kriget i Bosnien.
Par le nombre de personnes qui sont là et qui a peut-être urgence en Algérie à poser un peu le regard pour que les nations un peu civilisées et démocratiques voient un peu ce qui se passe en Algérie, ça sera déjà quelque chose de gagné quoi.
Jag vet inte om man lyckas, säger en man i demonstrationståget, men om det här ändå leder till att FN eller några civiliserade länder griper in för att göra någonting, så är det i alla fall inte en meningslös gest. Gårdagens protest var den största samlade manifestationen under hela 90-talet mot våldet i Algeriet. Men arrangörerna har långt kvar innan de kan väcka en opinion. För trots närheten till Algeriet och trots de många fransmän som kommer från Algeriet så var det ändå bara 14 000 människor som gav sig ut den här kvällen i Paris. Ingmarie Froman, Paris.
Den 12 november 1997.
Hundratals miljoner datorer över hela världen har ett inbyggt systemfel som kan få datorerna att tvärstanna med risk att den information man arbetar med försvinner för gott. Det är datorns motor, processorn, som felet har upptäckts och det gäller processorer av märket Intel. Där bekräftar Intels informationschef i Sverige, Thomas Jönsson.
Vi ser allvarligt på det. Det finns ett stort team som arbetar för högtryck för att se vad vi bäst ska göra för att så snabbt som möjligt reda ut problemet. Och ja, vi ser allvarligt på det.
Det här felet upptäcktes i fredags där en enkel serie på ett 30-tal tecken plötsligt fick flera datorer att slockna.
Nu har ett tiotal liknande koder upptäckts som kan få datorerna att tvärstanna. Koder som också kan missbrukas. Till exempel skickas som bilagor till elektronisk post och passera alla idag kända säkerhetssystem. Intel arbetar nu febrilt med att försöka hitta motmedel eftersom sårbarheten inom myndigheter och företag nu i ett slag ökat runt om i världen. Men Intel vet ännu inte hur felet ska lösas.
Det kan leda till att datorn hänger sig om man måste starta om den. Och det här kan då inträffa om någon har skapat en illvillig programsträng eller ett antal illvilliga instruktioner och skickat in dem i datorn. Man måste alltså ha uppsåtet att göra det här för att det ska kunna hända.
Det här diskuteras nu redan ute i diskussionsgrupper för datoranvändare och säkerhetsfolk och hackers.
Det stämmer. Det finns, vi fick reda på det här, vi Intel fick reda på det här i fredags via en nyhetsgrupp på internet. Så det stämmer.
Vad talar vi om för antal datorer som har felaktiga processorer i sig idag?
Då pratar vi om tiotals miljoner processorer eller till och med hundratals miljoner.
Tolfte november 1997. Det förekommer ljudregistrering även idag. Internet har sådant.
En rad kända svenskar med judisk bakgrund finns registrerade på Radio Islams hemsida på internet. Tidningen Dagen beskriver i en artikel idag registreringen som innehåller 140 människor med judisk bakgrund med uppgifter om deras karriärer, var de arbetar och vilka organisationer de tillhör.
Den 14 november 1997. Krisen Irak FN.
Lunchekot börjar alltså med krisen mellan Irak å ena sidan och FN och USA å den andra. Det verkar allt mer troligt nu att utvecklingen går mot en militär konfrontation. De diplomatiska möjligheterna minskar allt mer och inom FNs säkerhetsråd finns det motsättningar som kanske till och med ökar. Säkerhetsrådet hade ju svårt att enas om att fördöma Irak för utvisningen av 6 amerikanska vapeninspektörer. Lars Kobb.
Det tog 8 timmar för FNs säkerhetsråd att samlas kring en resolution som fördömer Irak efter det att Saddam Hussein utvisat de 6 amerikanska vapeninspektörerna, trots att det var ett klart brott mot tidigare FN-resolutioner och trots att ordalydelsen i mycket överensstämde med den resolution som rådet enats om dagen innan. Bakom säkerhetsrådets vånda finns givetvis de motsättningar som redan tidigare präglat FNs olika ställningstaganden. Främst Frankrike, Ryssland och Kina vill inte gå så hårt fram som USA och Storbritannien i den här konflikten, och känslan av att gå i amerikanska ledband späddes på när chefen för vapeninspektörerna Richard Butler omedelbart efter det irakiska beslutet och utan att konsultera säkerhetsrådet beslöt att samtliga vapeninspektörer, inte bara amerikanerna, skulle lämna Irak. Den kinesiske FN-ambassadören ska ha beklagat sig inför säkerhetsrådet att han fick reda på FN-organets beslut via amerikansk TV och inte inom rådets ram. Rysslands FN-ambassadör sa att det viktiga är att se till att inget hot kommer från Irak och antydde med det att icke-amerikaner bland inspektörerna skulle ha stannat kvar. USAs motståndare inom säkerhetsrådet, bland dem också Egypten, vill till varje pris undvika en militär insats mot Irak. Ett anfall skulle, som de ser det, bara stärka Saddam Hussein och ytterligare minska de redan små möjligheterna att tvinga honom till en reträtt. I regionen finns heller inte samma beredvillighet att ställa upp på USAs sida mot Irak som fanns inför Gulfkriget. USA ses i arabvärlden som försvagat efter det att fredsprocessen mellan israeler och palestinier gått i stå och Washington misslyckats med att sätta den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu på plats.
Bilder av bombkratrar i Irak, söndersmulade byggnader, lemlästade civila. Detta är vad arabiska regeringar minst av allt vill se i spåren av det låsta läget mellan Irak och USA. Saddam Husseins uppträdande har redan lett till att en enad arabisk front splittras. För sin nya utmaning mot världssamfundet har Saddam Hussein valt en passande tidpunkt. Den tongivande egyptisk opinionsbildare Galal Dweidar, chefredaktör för den regeringstrogna tidningen Al-Akhbar i Kairo, som säger detta. Fredsprocessen mellan Israel och palestinierna är det viktigaste i denna region just nu. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har lyckats skapa ett dödläge. Att han lyckats beror inte minst på en försvagad arabisk front. Försvagad på grund av Saddam Hussein, säger Al-Akhbar, chefredaktör. I 17 dagar har viktiga internationella institutioner tvingats ägna Irak sin odelade uppmärksamhet. Idag möter världens tv-publik bilder på förödmjukade amerikaner som tvingats ta sig landvägen ut ur Irak, blandade med bilder på iraker som med få tänder i munnen, med trasiga skor på fötterna och med slitna kläder sedan några dagar tillåtit invadera presidentpalatset i Bagdad, tidigare högst förbjuden mark för lokalbefolkningen. Deras uppgift nu är att tjäna som mänskliga sköldar för den befarade attacken från USA. En saudiarabisk röst i tidningen Al-Hayat skriver, efter att ha kritiserat Saddam Hussein och hans totalitära regim, att det finns fog för det som krönikören kallar Saddams opportunistiska attack mot de amerikaner som tjänstgjort som vapeninspektörer. Irakierna har fått intrycket att sanktionerna är ålagda landet för evig tid utan ett slut i sikte. I åtskilliga arabiska medier som sällan avviker från regimernas officiella åsikter finns en stor oro för att de antiamerikanska stämningar som vuxit här i arabvärlden på senare tid kan bli ännu mer uttalade om USA väljer att låta vapnen tala. Förhoppningen finns att beslutsfattarna i Washington räknar också med detta innan eventuella bomber på nytt börjar falla över Irak. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
Den 14 november 1997, turbulens på Rysslandstoppen.
Så ska vi till Ryssland där president Boris Jeltsin idag avskedade den näst högste tjänstemannen i sin stab. Förmodligen på grund av tvivelaktiga ekonomiska affärer. Det är en affär som kan få följder ännu högre upp. Ända upp till första vice premiärministern Anatoly Chubais här i Moskva.
Den som avskedas idag är vice stabschefen Alexander Kazakov som tidigare var chef för den ryska privatiseringsmyndigheten. Något skäl för avskedandet har inte angivits, men en högt uppsatt politiker i det Jeltsin-trogna partiet Vårt Hem Ryssland säger att det hänger samman med de stora extrainkomster som Kazakov fått för sin medverkan i en bok om privatiseringen av Ryssland. Den här affären kan i sin förlängning komma att drabba också förste vice regeringschefen Anatoly Chubais, som också han medverkar i boken. Var och en av de sammanlagt 7 författarna har fått $90,000 för sitt bidrag, en mycket stor summa för Ryssland. Igår uppmanade parlamentet Duman enhälligt riksåklagaren att inleda en förundersökning för att se om det hela gått rätt till. Och efter att Kazakov idag avskedats sa premiärminister Viktor Tjernomyrdin att det här var en obehaglig affär för regeringen och att han ska gå till botten med den. Kritiker menar att höga regeringsmedlemmar genom mer eller mindre fiktiva bokkontrakt på det här sättet skaffar sig tvivelaktiga extrainkomster. Och vad värre är, de här pengarna verkar komma från ett bestämt håll, närmare bestämt från storbanken Unexim Bank, och det kan därför ses som en muta och som ett led i den skoningslösa kamp som just nu pågår mellan Rysslands olika finansgrupper. I förra veckan såg Anatoly Chubais till att den mäktige vicesekreteraren i ryska säkerhetsrådet Boris Berezovsky avskedades från sin post. Berezovsky är också en av Rysslands ledande finansmän och hans främste konkurrent är just Unexim Bank. Anatoly Chubais själv säger att han nu arbetar på att den ryska kapitalismen ska bli hederligare, att lika regler ska gälla för alla så att inga finansgrupper gynnas. Hela affären med boken har blåst upp av hans fiender för att omintetgöra de ansträngningarna, säger han. Idag innan han åkte till Kiev sa dr. Chubais att han förstår att bokhonoraret kan väcka anstöt och han sa att han kommer att foga sig i vilket beslut som helst som president Jeltsin nu kommer att fatta. Sten Sjöström, Moskva.
November 1997. Irak, USA och FN.
Klockan är 7, här är Ekot. USA trappar nu upp sin militära närvaro i Persiska viken med ett andra hangarfartyg. Detta samtidigt som den amerikanska linjen fortfarande är att söka fredliga vägar för att få Irak att börja samarbeta igen med FNs vapeninspektörer.
Medan de utvisade och evakuerade vapeninspektörerna nu samlas vid sitt högkvarter i oljeemiratet Bahrain kan de snart se nya amerikanska krigsfartyg där utanför i Persiska vikens vatten. Dit väntas om någon vecka ett andra hangarfartyg som seglar från Medelhavet med sin eskort på 3 krigsfartyg bestyckade med kryssningsmissiler. Från försvarsdepartementet Pentagon ryktas det nu att nästa förstärkning kommer i form av de svarta stealthplanen som inte syns på radar och som bombade över Bagdad under kriget vid Persiska viken. Men försvarsminister William Cohen spelade ned krigsrisken igår och sa att det var fel att ägna sig åt nedräkning och tro att kriget är oundvikligt. Vi vill bara att Irak rättar sig efter FNs resolutioner, sa försvarsministern som ett eko av president Clinton, som ofta understryker vikten av vapeninspektörernas insatser, att de internationella experterna har oskadliggjort fler vapen i Irak än som förstördes under hela kriget vid Persiska viken. Titti Nylander, New York.
Fortsatt rapportering den 15 november 97.
Och Irak uppmanar idag andra arabländer att angripa amerikanska och brittiska intressen i regionen för att visa sitt stöd för Irak. I en artikel i en tidning som ägs av Saddam Husseins son Uday heter det att ambassader och krigsfartyg måste bli mål för väpnade aktioner. Och uppladdningen i Persiska viken kommer snart 7 år efter kriget. Saddam Hussein finns kvar och utmanar USA och mycket är sig likt, men det finns också stora skillnader mellan Gulfkriget då och nu.
FNs generalsekreterare Kofi Annan är djupt upprörd över att Irak har placerat ut kvinnor och barn som mänskliga sköldar i byggnader sårbara i händelse av krig. Om det är som regeringen säger att tillströmningen är frivillig, då borde människorna hindras från att utsätta sig för fara om ledningen verkligen tror att det ska bli krig.
I mean, in fact, the sense here is that they volunteered. But even if they had volunteered and indeed the government felt that there was going to be an attack, you don't put women and children in those situations and they should have been prevented from placing themselves in harm's way if the government genuinely believes there's going to be an attack.
Kofi Annan påminns om hösten 1990 under upprinnelsen till kriget vid Persiska viken när termen mänskliga sköldar blev ett begrepp. Men där stannar inte likheterna mellan då och nu, mellan ett krig som blev och ett som kanske blir. Det patriotiska eldandet i Bagdad där krismedvetandet byggs upp, den militära uppladdningen i Persiska viken där nedräkningen mäts i den tid det tar för hangarfartyg att steva ned genom Röda havet, den gradvis förhöjda föraningen om att något oundvikligt är på väg att hända. Men det finns också stora skillnader. Då konfronterades Irak med ett stort antal länder, en bred koalition av delvis osannolika allierade. Idag har krigskoalitionen krympt till de två allierade, USA och Storbritannien. Då var krigets syfte att kasta ut de irakiska styrkorna ur grannlandet Kuwait, som Irak hade ockuperat och våldfört sig på. Ett handfast och klart definierat mål. Nu handlar konflikten om Iraks massförstörelsevapen, om det diffusare målet att tvinga Saddam Hussein att nedrusta i samarbete med FNs vapenkommission, att åtlyda eldupphöravtalet efter det förra kriget, det som vi vet blev. Men nu som då utspelas uppladdningen på den amerikanska kabelkanalen CNN, och blir det ett krig så blir det ett CNN-krig. Peter Arnett är tillbaka och står åter på samma tak på journalisthotellet El Rashid, bara 6 år äldre. CNN har skapat en ny vignett, Showdown in the Gulf, kraftmätningen vid Persiska viken, förvillande lik den vi minns från då när det begav sig. Och häromkvällen uppträdde Iraks vice premiärminister Tareq Aziz hos CNNs främste underhållare i Larry King Show, med ett öga på den tongivande hemmapubliken kan tänkas. För Iraks makthavare är numera inbitna CNN-tittare, till skillnad från det irakiska folket som får nöja sig med den officiella statskanalen. Titti Nylander, New York.
Den 15 november 1997. Turkiet på vakt mot islam.
De är på frammarsch. Starka krafter vill förbjuda det islamiska välfärdspartiet som har många anhängare bland de allra fattigaste.
När det kallas till fredagsbön i Xinjiang så är det inte som förr. För när församlingen kommer så är imamen inte där. Istället strömmar den inledande bönen ur olika högtalare. Församlingen tvättar sig för bön och bönutroparen tar med oss upp i minareten för att visa oss den nya lådan. En radiomottagare som vidarebefordrar bönen från Kocatepe-moskén i centrala Ankara. Ankaras guvernör förklarar varför bönemonopol införts.
Var är det där? Dinin ile ilgili konuşmalarda bunlardan sapılarak kişisel görüşler ileri sürülmeye başlamış. Biz buna karşıyız.
Men det avvisar böneutroparen bestämt.
Hayır hayır, öyle bir şey yok. Öyle cinsel eylem diye bir şey olmuyor camilerimizin önlerinde.
Fattigdomen i Xinjiang gör att många inte ens kan helga Gud på en ordentlig bönematta. De flesta kommer från landet. Många är flyktingar från östra Turkiet. Här bor snart 400 000 människor, en tiodubbling på 10 år.
Och det här är de fattiga förorterna som stödet för det islamiska välfärdspartiet är som störst. Men det är också här som den turkiska staten har slagit till mot islamisterna.
Efter att Xinjiangs islamistiska borgmästare förtalat Israel och hyllat islamisk lag så rullade en pansarkolonn med 29 stridsvagnar genom Xinjiang i februari i år. Märkt av 3 militärkupper höll Turkiet andan medan stridsvagnarna fläkte asfalten. Militären tog initiativet och trycket ökade dramatiskt på den islamiskt ledda regeringen som tvingades avgå några månader senare. Borgmästaren i Xinjiang greps och dömdes till 4,5 års fängelse, anklagad för att ha stött terrorister. Och nu är kontrollen massiv. Fredagsbönen bevakas av ett 100-tal poliser som filmar de troende och trakasserar Rapports utsända. Den avsatte borgmästaren är fri i väntan på att domen överklagas. Han vill införa islamisk lag men värjer sig mot anklagelsen att han vill skapa ett nytt Iran.
Şeriat demek İran demek değildir. Şeriat demek veya Kur'an demek.
Men etablissemanget tänker inte låta islamisterna få bevisa vilken sorts människor de är. Just nu försöker en åklagare att förbjuda det islamiska välfärdspartiet och Xinjiangs före detta borgmästare hamnar troligen i fängelse tillsammans med Turkiets tusentals andra samvetsfångar.
En büyük hesabın Allah'a ait olduğuna inanıyoruz.
–15 november 1997. Oro i det politiska toppskiktet i Ryssland.
I Ryssland är flera ministrar också i färd med att skriva en bok om privatiseringen. För det har de fått stora förskott, men det misstänks ha varit mutor. Som en följd av detta har president Jeltsin idag avskedat 2 av regeringens medlemmar. Den främste av reformisterna, vice premiärminister Chubais, erbjöd sig att avgå, men det avböjde Jeltsin.
–15 november 1997. Ett tv-reportage om Thailand och ekonomin.
Thailands premiärminister Chuan och Internationella valutafondens chef Kom De Sy kom idag överens om fortsatt stöd från fonden till den vacklande thailändska ekonomin. Men oppositionen lovar störta den nytillträdda regeringen om den inte fått ordning på ekonomin inom en månad. Rapport har träffat en av den nya premiärministerns närmaste medarbetare som varnar för kärva tider i landet.
Thailands nya premiärminister Son Likpai bor nästan under en motorväg i Bangkok i ett förhållandevis enkelt hus. Det inger ett visst förtroende i ett land där politiker ofta sett till att bli märkligt rika. Parlamentsledamoten Ongard Klampaibon, som studerat i Sverige, är en av premiärministerns närmaste män och han är entusiastisk över sin partiledare.
Han är nära 60 år, va? Men han idé, vad som han tänker, han vision. Nästan samma som våra år. Alltså, han brukar prata, sitta tillsammans och lyssna vad vi säger, diskutera. Han gärna att diskutera med våra generation och försöka ta nya idéer, försöka lyssna.
Thailand har förbyggt sig och levt över sina tillgångar. Den nya regeringen som består av 8 partier och 48 medlemmar måste nu bringa ordning i landets finanser.
Jag kan säga att det här är worst för ekonomi här i det här landet. Men i alla fall vi tänker att därför att vi har ganska bra ekonomiska team, va? Så jag tänker att vi kan passa det här problemet.
Thailändarna har den senaste tiden bett intensivt, tänt rökelse och offrat blomstergirlanger i hopp om att de inte ska drabbas allt för hårt av krisen. Men de flesta i landets 60 miljoner stora befolkning får nog räkna med att det blir några kärva år innan det kanske går uppåt igen.
November 1997. Hela Asien är drabbat utav stillastående export och import. Även Sverige är drabbat.
Vi fortsätter i Asien, för den ekonomiska krisen där dämpar nu tillväxten i många länder och även svenska företag berörs. Günther Timmig säljer maskiner för den grafiska industrin och när Ekot träffade honom på en mässa i Singapore sa han att försäljningen nästan helt avstannat.
Jag har rest runt här nu i 5 veckor och besökt de flesta länderna och överallt är man väldigt försiktig. Ingen vågar och växelkurserna rör sig fortfarande alldeles för mycket upp och ner.
Günther Timmig säljer maskiner från företaget Lamina i Borås. Han står i en monter i en av de stora mässhallarna i Singapores World Trade Center. Här pågår ständigt utställningar och mässor. Just nu gäller det den grafiska industrin. Här finns maskiner och försäljare från hela världen. De vill sälja till den hittills omättliga marknaden i Sydostasien. Men nu har den ekonomiska krisen slagit till. Ingen vågar investera. Dels har de sjunkande valutakurserna gjort att importerade maskiner över en natt blivit mycket dyrare. Men dessutom vet ingen hur djup krisen kommer att bli. Ingen vet säkert om nyinköpta maskiner kommer att betala sig. I Thailand hotas nu jobben för bortåt 100 000 anställda inom bil- och textilindustrin. I Indonesien gick nyligen 40 000 arbetare i strejk med krav på högre löner. Och ändå har krisens effekter inte alls slagit igenom med full kraft än. Men dagens ekonomi är global och Asien har blivit en allt viktigare marknad också för svenska företag. Det innebär att en kris i Asien direkt påverkar också jobben i Sverige.
Detta är en väldigt stor marknad och här bor ju trots allt nästan 25% av jordens befolkning. Och det är i stark tillväxt och man försöker ju driva utvecklingen åt rätt håll från såväl myndigheternas sida som från alla andra organisationers sida.
Men det är alltså så att en kris i Asien, den märks direkt i Sverige?
Ja, den slår igenom. Den slår igenom på exportföretagen och den märks på de flesta ställen.
Günther Timming från Boråsföretaget Lamina intervjuade i Singapore av vår Asienkorrespondent Staffan Sonning.
November 1997. Chockbesked om svenska åldringsvården.
God kväll. Gamla människor i Sverige får alltså för lite mat. Inte mindre än 7 av 10 på sjukhem är undernärda. Också gamla på servicehus hungrar. Det visar en undersökning från Socialstyrelsen. För dålig utbildning, för lite personal men också ensamhet och dåliga tänder kan vara orsakerna.
Sveriges pensionärer är undernärda. På sjukhemmen så många som 7 av 10. 852 pensionärer i Falkenberg, Robertsfors och i stadsdelen Katarina Sofia i Stockholm har vägts och mätts och intervjuats. Allt för att fastställa deras näringstillstånd.
Så det här är många gånger en bekräftelse på det vi redan har vetat men inte har kunnat få tillräckligt gehör ifrån.
Du menar alltså politikerna inte lyssnat?
Ja, det har ju pratats väldigt mycket om utbildning nu. Och utbildningen är...
Men har politikerna lyssnat?
Nej. Jag tror inte man har förstått.
November 1997. Kina.
Kina frigav idag den mest kände regimkritiken Wei Jingcheng och skickade honom till USA. Det ses som en eftergift för amerikanska krav men betyder också att Peking blir av med en man som ledarna ser som farlig samhällsomstörtare.
Han har kallats den kinesiska demokratirörelsens fader, Wei Jingcheng. 47 år, av vilka 18 tillbringats i fängelse. Demokratirörelsen blev så farlig att den måste krossas på Himmelska fridens torg en sommarmorgon för 8 år sedan. Men medan studenterna massakrerades satt Wei redan i fängelse. För sådana åsikter hade han framfört redan i slutet på 70-talet. Och livet i lägren har tärt honom. Han har varit frisläppt vid ett tillfälle under 6 månader och den gången sa han så här. Snart dömdes han än en gång till fängelse för sina samhällsomstörtande åsikters skull. I år var han kandidat till Nobels fredspris. Men när Kinas president Jiang var i USA nyligen framförde amerikanerna krav på att 2 kända oliktänkare skulle friges. Wei och Wang Dan, känd från Himmelska fridens torg. Idag sattes alltså Wei på flyget till USA och han är redan framme. Det måste betraktas som mycket osäkert huruvida Wei kan komma tillbaka. För Kinas regim är han ofarlig på avstånd. I USA kan han prata på. De flesta kineser kommer inte kunna höra något. Och så finns det flera tusen andra som Wei kvar.
They deserve the same attention from international community and they symbolize the human rights persecution in People's Republic of China.
Wei slapp fängelse av, som det heter, hälsoskäl.
Den 18 november 1997. Danmark står inför kommunalval.
Tillbaka till Europa och Danmark som går till kommunalval idag. Det främlingsfientliga danske Folkeparti förutspås få höga siffror och det oroar de etablerade partierna. Socialdemokraterna som sitter i regeringsställning säger att de borde ha tagit en öppen debatt om utlänningspolitiken mycket tidigare.
Det man mest bebrejder oss på i Socialdemokratiet, det är att vi slet ikke taler om flygtninger og slet ikke taler om indvandrere. Og den linje har jeg jo ikke fulgt. Jeg har ment, at man skal tale åbent og ærligt om det her. Også problemerne, altså som alle andre problemer, men heller ikke mere.
Min linje har varit att diskutera invandrarproblemet öppet, men det har partiet inte gjort, säger den nya danska inrikesministern Torkel Simonsen. Han låter därmed förstå att socialdemokratin lämnat fältet öppet för den främlingsfientliga debatt som har gått fram över Danmark inför kommunalvalet idag. Alla partier har förlorat väljare till Pia Kjærsgaard och det danske Folkeparti som målmedvetet exploaterat danskarnas rädsla för flyktingar och invandrare. Men värst drabbat är enligt opinionsundersökningarna Socialdemokraterna. Den 71-årige Torkel Simonsen hade som borgmästare i det invandrartäta Århus krävt vissa skärpningar av utlänningspolitiken. Och genom att utse Simonsen till ny inrikesminister hoppade statsminister Poul Nyrup Rasmussen vinna tillbaka väljare till Socialdemokraterna. Men några förslag till lagändringar kom aldrig före dagens val. Man vet bara att Simonsen arbetar med en ny integrationslag. Det har talats om skärpta språkkrav, minskade bidrag och folkomflyttningar inom Danmark för att undvika getton. Flera andra partier lanserar liknande idéer. Danmark har procentuellt sett mycket färre invandrare och flyktingar än Sverige. Ändå vinner Pia Kjærsgaard väljare på att utmåla den krympande gruppen asylsökande flyktingar som ett hot mot välfärdsstaten.
Det är ju en känd sak att den skandinaviska välfärdsmodellen, den är känd över det mesta av världen. Och att det är förhållsvis snabbt för en utlänning att komma till Danmark, så är vi ett upplagt mål för asylsökare.
Som högst har Pia Kjærsgaard nått 14% i opinionsundersökningarna inför kommunalvalet. Det skulle göra det danske Folkepartiet till det tredje största i Köpenhamn. Men om siffrorna håller återstår att se. Historikern Håkan Arvidsson vid Roskilde universitet tycker sig urskönja den taktik som övriga partier tänker tillämpa för att i framtiden bekämpa Pia Kjærsgaard.
Hela övelsen, som man säger här, hela övelsen går ut på att till riksdagsvalet har befriat Pia Kjærsgaard från de väljare hon nu har vunnit. Och det övelsen består då alltså i att dämma upp, ta lite av hennes krav till mötesgå henne på några punkter och desarmera dem.
Den 19 november 1997. Statsminister Persson, dyr i drift.
God morgon. Igår avslöjades att statsminister Göran Persson reste till New York tillsammans med sin familj i ett chartrat plan för drygt 1 miljon kronor. Men nu visar det sig att det inte var första gången som statsministern var ute och reste i dyra privatplan.
När Göran Persson skulle resa till New York den 21 september förra hösten var regeringsplanet inne på service. Istället chartrades också den här gången ett jetplan med mellanlandning på Island under 3 dagar. Kostnad för en enkel resa till New York 673 160 kronor. Det skriver tidningen Expressen idag. Då skulle Göran Persson övertyga FNs generalförsamling om att Sverige borde ha en plats i säkerhetsrådet. Igår avslöjades att resan till New York för 3 veckor sedan kostade drygt 1,1 miljoner kronor eftersom statsministern reste med ett chartrat jetplan. Också då var regeringsplanet inne för reparation. Göran Persson ska nu se över rutinerna kring sina resor.
Ja, jag har redan tillsatt en grupp som ska titta på just trafiken med regeringsplanet. Det är de kostnaderna det ytterst handlar om. Och om det går att lösa på ett annat sätt, jag tycker inte att det här känns bra.
Försvarsmakten har också köpt in 6 nya Saab 340-plan för sin radarspaning Argus. Och under fredstid ska några av dem också kunna användas för statsledningens resor.
Den 19 november 1997, valet i Danmark igen.
Vidare till Danmark där det igår hölls kommun- och landstingsval. Och det främlingsfientliga Dansk Folkeparti gjorde ett mycket bra val. De tar nu plats i de flesta.
Vinnaren i gårdagens val var det främlingsfientliga Dansk Folkeparti som bildades för 2 år sedan av utbrytare och framstegspartiet. I vissa kommuner, framförallt i Köpenhamns invandrartäta södra förorter, fick de 10-12%. Men riksgenomsnittet blev ändå bara 4,4% mindre än väntat. Partiet ställde dock inte upp i alla kommuner. De flesta rösterna tog de ifrån Framstegspartiet som i det närmaste utplånades. Socialdemokraterna gick tillbaka något. De får behålla makten i de flesta större städer som till exempel Aarhus. I Köpenhamn är det nästan dött lopp, men det mesta pekar på att Socialdemokraterna fortsätter även här. I övrigt tappar det liberala partiet Vänstre något, men behåller makten i de flesta landsbygdskommuner. Konservativa sitter kvar i de rikaste kommunerna. Anmärkningsvärt är kanske att Socialistisk Folkeparti på vänsterkanten får makten med borgerligt stöd i två städer, Nackskov och Vejle.
November 1997 i Egypten.
Tanken var att Sheikh Rahman skulle fritas. Den förklaringen ger terroristerna till måndagens vansinnesdåd mot turister i Egypten. Men Rahman själv har ingen del i massaken. Det hävdar i alla fall hans advokat.
67 människor dog i måndagens terroristattack mot Luxor i Egypten. Den islamistiska gruppen Gamma Islamia tog på sig skulden för massakern och sa att syftet egentligen var att ta gisslan för att befria den andlige ledaren Sheikh Omar Abdel Rahman som sitter fängslad i USA. Men Rahmans advokat tillbakavisar alla påståenden om att den svårt sjuke sheiken har någon skuld i attentatet i Luxor.
After his conviction he's been locked away in isolation and deprived of the most fundamental right, so he doesn't even have an Arabic language radio in which he can listen to news. He doesn't have contact with other people who are Arabic speaking.
Och igår besökte Egyptens president Mubarak attentatsplatsen. Han lovar hårdare tag och ökad säkerhet, men försöker samtidigt tona ner riskerna med att besöka Egypten. Turismen är en inkomstkälla som landet svårligen kan undvara.